Små rörelser i oljepriset trots Irans attack mot Israel. Stockholmsbörsen startar veckan med uppgångar. Det är måndag den 15 april. Varmt välkomna till EFN Direkt. Ja, Stockholmsbörsen inleder veckan med uppgångar. Breda index är upp runt 0,6 % i linje med tyska DAX. Londonbörsen däremot backar runt 0,5 %. Och på oljemarknaden noteras fortsatt små rörelser efter Irans attack mot Israel i helgen. Priset på brentoljan backar runt 1 % till att handlas för $89 fatet. Välkommen hit, Niklas Ekdahl.
Tack.
Ja, fortfarande inga större reaktioner efter helgens attack. Vad beror det på?
Det här var en unik händelse. Alltså 300 drönare och missiler från Iran direkt mot Israel. Och även om man lyckades skjuta ner 99 %, så är det ändå historiskt och ett ny steg som tas. Så där är ju de här marknadsreaktionerna lite förvånande, kan man säga. Åtminstone i historiens ljus, om man tänker på kriget mellan Israel och arabstaterna 1973, som ledde då till en oljekris, börsfall och recession i hela västvärlden i flera år. 1979, när det var den här iranska revolutionen som gav en ny oljechock som hjälpte då till exempel Ronald Reagan att besegra Jimmy Carter i det amerikanska presidentvalet. 1990, när Irak invaderade Kuwait, så blev det också en ny oljechock som bidrog också till den här svenska 90-talskrisen som tog flera år att ta sig ur. Så att nu känns det ju som att marknaden räknar med att det inte kommer att hända så mycket mer dramatiska saker, vilket då ter sig lite lättsinnigt, tycker jag. Men det är klart att det kanske har förändrats lite sen 70-talet också, att oljeutbudet har diversifierat en aning. Alltså, USA är ju världens största producent av fossil energi nu och så, men fortfarande så är området runt Persiska viken helt centralt för oljepriset, som i sin tur nu styr liksom inflation och räntor också.
Okej, men en lättsinnig reaktion, säger du då. Vad har vi att vänta framåt?
Ja, alltså, nu ligger ju bollen hos Netanyahu och det israeliska krigskabinettet, kan man säga, hur de kommer att svara på det här. Och det har ju nästan något rituellt över sig. Alltså, dels har du det här att man är tvungen att svara, ungefär som iranierna kände då, för att rädda sin heder ungefär. Sen handlar det om avskräckning också, att de på något sätt måste visa att en sån här attack får aldrig hända igen då. Sen har ju Israel sitt ännu större problem just nu med kriget i Gaza, som ju i högsta grad hänger ihop med det här. När man inte har lyckats nå sina krigsmål. Vi har den här humanitära katastrofsituationen. Man har inte fått loss gisslan, man har inte lyckats utplåna Hamas. Och där, ur Netanyahus perspektiv, så handlar det ju mycket om då hur USA ställer sig. USA och andra västmakter vill ju till varje pris nu hindra en upptrappning av det här. Men Netanyahu har ju delvis andra drivkrafter, vilket man såg då när Israel till exempel anföll den här iranska konsulatet i Damaskus för 2 veckor sedan, som utlöste den här iranska motattacken. Så att Israel har ett visst incitament att, så att säga, utvidga kriget för att ha med framförallt USA på det här tåget. Och USA och Joe Biden är ju väldigt oroliga för det som händer i Gaza, såklart, för det påverkar inte minst det amerikanska presidentvalet nu. Det är ett jätteproblem för Joe Biden. Så att det är många rörliga delar i det. Ryssland är en faktor. Putin har allt att vinna på att det här trappas upp. Och sen har vi Irans allierade Hezbollah och hot i Jemen som kan hitta på saker som också kan trigga en fortsättning.
Ja, vi får fortsätta följa det här. Stort tack, Niklas, för att du kom hit.
Tack.
I övrigt så kan det också nämnas att regeringen nu lagt fram sin vårbudget med reformer på runt 17 miljarder kronor och spår att arbetslösheten kommer att fortsätta öka i år. Man räknar även med att lågkonjunkturen håller i sig fram till år 2025. Nu ska vi byta fokus till en typ av marknadsmanipulation som blivit allt vanligare på sociala medier. Det kallas för pump and dump. Och med oss för att gå igenom detta har vi Jonas Myrdal, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, och Henrik Johansson, vd på Unga Aktiesparare. Välkomna hit.
Tackar.
Ja, ska vi börja med att sammanfatta, vad är egentligen det här pump and dump?
Ja, det handlar om att man först köper på sig aktier i ett bolag och sen går man ut med information för att höja kursen. Man håsar kursen. Och när man lyckas göra det så säljer man av de här aktierna. Och den här informationen man har spridit, den är inte genuin, det är ingenting som man tror på, utan man har spridit den bara för att hissa upp aktiekursen.
Du hade ju också den första typen av det här fallet på Twitter. Kan du berätta lite om det?
Just det, just det. Och det var ju då en signatur som kallades för Aktieveteranen, som utgav sig för att vara proffs, kunnig, expert på småbolag, lyckosam, förmögen etc. Och som gick ut med olika presentationer som gick ut på pump and dump och gjorde det systematiskt under 1,5 års tid. Och det var 45 bolag och det blev ganska stora vinster. Man tjänade, han och de två medtilltalade tjänade 2 miljoner kronor på det här faktiskt. Och det var systematiskt. Man använde Twitter då som kanal. Och det som var lite speciellt med det är att det här var ju då inte omfattande investeringsrekommendationer som var underbyggda eller, och liksom med mycket, mycket text och mycket argumentation, utan kortfattat slagord, bilder på kändisar, raketuppskjutningar och den typen av kortfattad man, liksom suggestiv, suggererande information som manipulerade kursen.
Men hur vanligt är det att det här sker på sociala medier då, jämfört med andra plattformar?
Ja, men jag tror att det absolut växer jättemycket just nu och har nog gjort de senaste åren. Jag tror det finns väldigt mycket som sker i någon slags gråzon egentligen, där det är, ja, men lite svårt att tyda, är det här manipulation eller inte? Är det bara någon som är väldigt positiv till ett bolag? Så att, nej, jag tror att det ändå finns ganska mycket att ta i där.
Mm. Jag tänkte på det. Analytiker ger ju också aktietips där man kan tänka sig att det finns ett intresse av att driva upp aktiekursen. Vad skiljer sig då? Vart går gränsen?
Det man ser tydligt i de här pump and dump-casen är att de som sprider informationen agerar tvärtom. Man säger att jag är långsiktig. Jag tror på en kursuppgång på 50% på 3 månader. Och i själva verket så säljer man på en kursuppgång på 5% dagen efter man har släppt den här informationen. Så att det är det som är det tydligaste beviset på att den här informationen man sprider inte motsvarar ens egen uppfattning, utan syftet är bara att trissa upp kursen.
Mm. SVT uppmärksammade ju också för 2 veckor sedan att aktiemissbruk bland unga ökar. Är unga särskilt utsatta, skulle du säga, Henrik?
Ja, men om man tar den här sortens manipulation så handlar det om att spela på folks riskvilja och på deras girighet. Och ska du hitta en grupp som har båda det här, ja, men då kanske det är framförallt unga och framförallt unga killar. För det handlar ju om att sälja in bilden av att här kan du tjäna pengar jättefort. Och då ska du helst ha personer som inte har kanske lika mycket konsekvenstänkande. Och då kanske unga killar är det absolut lättaste offret att gå på.
Har ni sett det här hos er också?
Ja, men det är väl såklart att man löpande ser sociala medier. Många som jag upplever leker lite med elden där och kanske är lite väl positiva, lite för lite underbyggt och som faktiskt riktar sig mot en väldigt, väldigt ung publik. Då tycker jag att man kanske måste ta lite mer ansvar och liksom även förklara vilka risker som finns där. Så att, jag tror att det finns ganska mycket att hugga an i där.
Mm. Hur stort problem skulle ni säga desinformation är på aktiemarknaden just nu?
Ja, ja, men det är ju ett ganska stort problem, för att folk blir verkligen lurade och förlorar pengar. Och det är ju ett problem för den enskilde som förlorar pengar, men även för förtroendet för värdepappersmarknaden. Har man gjort det, en bränd investerare kommer inte tillbaka. Och det här gäller ju i synnerhet mindre bolag som är väldigt beroende av att kunna få in kapital genom nyemissioner och så vidare. Så det är jätteviktigt att man håller en hög standard och håller rent, helt enkelt.
Och ofta blir ju offren även de som inte kan jättemycket, som kanske inte har jättemycket pengar, som kanske är nybörjare på börsen. Och då kanske de bränner sig tidigt och aldrig vill spara på börsen och gå miste om jättemycket avkastning under hela sitt liv. Så jag tror att det är väldigt viktigt med att vi liksom utbildar i den här frågan, för det är nog många som kanske gör lagbrott utan att ens veta om det.
Mm. Till sist då, vad tror ni, kommer det här bli vanligare framöver? Vart är vi på väg?
Ja, men lite tror jag det kanske finns någon slags självreglering i det här. Vissa sociala medier så kommer det alltid vara de som liksom våga påpeka och säga att ja, men det den här profilen gör, det är inte okej. Så på något sätt tror jag liksom marknaden kommer självreglera sig. Men ja.
Mm. Håller du med?
Ja, jag hoppas det. Men det här problemet får vi nog leva med. Men jag hoppas att genom att sprida information och genom att utbilda, om alla goda krafter hjälps åt, så kan vi nog hålla det på en hanterbar nivå i alla fall.
Stort tack båda två för att ni kom hit.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.